Men vi kan väl starta. Den här gången så ska vi titta på Guds kyrka. Och syftet med studiet är att visa att Kristi ord, eller Guds ord, leder alla sina får. Alltså Kristus ord leder alla hans får, ska det vara, inte sina. Till en folla. Och det är, som vi kommer att se, den enda som passar in på den här beskrivningen är Sjundedagsadventistsamfundet. Fokus är att Jesus är kyrkans man och inbjuder alla till dess gemenskap. Så vi har 11 texter här. Och låt oss ha en bön innan vi går in på det här. Kära himmelske Fader, jag vill tacka dig så mycket för att du har samlat oss här idag. Att du har lett oss till att få studera ditt ord ännu en gång. Och Herre, utan att du är med här så är det vi gör den här meningslöst. Så vi ber dig Herre om att din ande ska vara med. Herre, fyll våra hjärtan och hjälp oss att förstå det som vi kommer att studera nu. Och undervisa oss om hur vi kan dela med oss av det på bästa sätt till andra också. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Är det förvirrande att så många kyrkor undervisar olika saker från en och samma bok? Mm. Är det förvirrande att det finns så många olika samfund? Låt oss ställa oss frågan, är det Jesus önskan att det ska vara en sådan förvirring?
Nej, det kan inte.
Nej, det kan inte. Låt oss titta på vad han säger i Johannes kapitel 17. Så det är så jag inleder studiet med att säga, ställa just den frågan. För den tänker de flesta på. De flesta undrar, varför? Det är förvirrande, absolut. Alla påstår sig få sin lära från Bibeln och ändå så är de så olika. Är det Jesus önskan att det ska vara så? Låt oss titta i Johannes kapitel 17. Här ber Jesus för sina lärjungar. Johannes 17, vers 20-23. Och det står så här. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Så Jesus ber för alla som kommer till tro på honom. Och så säger han i vers 21. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Så vad önskade Jesus med sina lärjungar? Att de skulle vara ett, eller hur? Han ville inte att de skulle vara uppsplittrade och delade i olika läger. Jesus bön, innerliga bön, var att alla hans folk skulle vara ett. De skulle vara enade, så som han och Fadern var ett. Då måste vi ställa oss, om det inte är Jesus som bär ansvaret eller som är orsaken till den splittring som råder inom kristendomen, vem är det då som har orsakat den?
Finns det olika biblar i olika samfund?
Det kan man fråga sig.
Nej, inte samma.
Ja, de har sin översättning, det står till exempel Jehova istället för Herren.
Ja, det är inte speciellt stor skillnad. Ja, och det är inte speciellt stor skillnad heller i Jehovas vittnens bibel och de andra. Det finns några skillnader, men bibeln är i stort sett densamma. Så det är inte det som är orsaken. Det är inte Gud som har orsakat den här förvirringen och splittringen. Han bad att hans lärjungar skulle vara ett. Vem är det då som har orsakat dem? Låt oss gå till Johannes kapitel 10 för att se vad svaret är. Johannes kapitel 10 och vers 11 till 14.
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte en herde med egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig.
Mm. Så vem är den gode herden? Det är Jesus. Och han har får. Vilka är fåren? Mm-hmm. Enligt vers 14, vad stod det där? Vad gör fåren? De känner Jesus, eller hur? Så alla som känner Jesus räknas som får. Alla som känner igen hans röst. Men vem är det som har rivit och skingrat jorden? Enligt vers 12.
Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma.
Mm-hmm. Och vad gör vargen?
Driver dem och skingrar jorden.
Han skingrar jorden, eller hur? Mm. Det är vargen. Och vem tror ni vargen är? Mm. Ja, det måste vara den onde. Det är Satans plan att skingra och splittra kristendomen. Det är inte Guds plan att göra det. Det är hans som orsakade den här splittringen. Men Jesus har sina får som känner honom. Och låt oss ställa oss frågan. Kommer Jesus bara att stå och vänta och se på medan vargen skingrar jorden? Jesus skulle hellre lägga ner sitt liv för jorden än att göra det. Så han har en lösning på problemet och vi läser den i vers 16.
Jag har också andra får som icke höra till detta fårahus. Också dem måste jag draga till mig. Och de skola lyssna till min röst. Så ska det bliva en jord och en herde.
Så Jesus har också ett fårahus eller en folla. Ser ni det? Han har inte bara får, men han har en folla. Vad är den här follan kan vi fråga oss? Ja, om vi... Follan, då är man ju skyddad ifrån vargen, eller hur? Att man i alla fall får att skingras av vargen. Men låt oss titta på vad är det den här follan är för något. I follan så finns det får. Finns det får utanför follan?
Mm-hmm. Jesus säger att han har får som är får som inte till ett fållan.
Precis.
Så jag har förstått, så här har jag förstått att det är, den fållan han pratar om, det är de från hans folk från Israel som tror. Och de som inte är, som hör till ett annat fårahus, det är de andra.
Mm.
Och det ska då bli ett tillsammans med dem som redan, så att säga, som man fick från början.
Mm-hmm. Okej, okay. Låt oss titta på vad Bibeln säger dock om det här, vad vi kan lära oss om follan. Jesus har en folla i alla fall. Och vi ser att det finns får utanför follan. Så att vara i follan betyder att man automatiskt är frälst. Eller låt mig säga så här istället. Att vara utanför follan är man automatiskt förlorad. Nej, för Jesus har får utanför follan, eller hur? Och han vill leda dem. Men låt oss titta i vers 1. Vad som står där. Det kan vi skriva upp som en extra text här. Vers 1. Och 10 kan man läsa om man vill också. Men låt oss läsa vers 1.
Amen, amen, säger Gud. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe. Han är en tjuv och en rövare.
Mm-hmm. Så en fråga. Finns det bara får i follan?
Ja.
Nej.
Nej, vad fanns det mer här?
Alltså, det står ju här. Att den som tar sig in någon annanstans genom dörren, alltså genom Kristus. Den 20 rövar.
Precis. Så, men finns de i follan?
Ja.
Ja, det måste de göra, eller hur?
Tillfälligtvis.
Ja, de finns i follan. Och det här är poängen. Follan består inte endast utav uppriktigt, eller utav frälsta människor. Det finns tjuvar och rövare också i follan. Så är follan en beskrivning av alla sant troende?
Nej.
Nej, det kan det inte vara. Follan är inte något osynlig församling som bara består av alla sant troende. Follan måste vara en synlig organisation som består av både tjuvar och rövare och uppriktiga får som följer hans röst, som känner Jesus. Det måste vara de får som inte tillhör Jesus synliga organisation. Är ni med?
Jag menar, jag har andra får som inte hör till det här fårhuset, och de måste jag dra till mig.
Ja. Precis.
En flock är nere.
Exakt.
En jord är nere.
Hade Jesus sin synliga organisation på Johannes tid när han skrev det här? Fanns det inte Guds... Ja, visst fanns det en kyrka som Jesus etablerade. Han sa, han talade till Petrus, han sa på denna klippa ska jag grunda min församling. Så Jesus grundade en församling, eller hur? Församlingen var inte bara något osynlig definition av alla uppriktigt troende, utan församlingen var en synlig organisation. Och ibland så fanns det onda människor där. Ta Ananias och Safira, eller hur? De var en del av församlingen, men de var inte uppriktiga. Så min poäng är att follan är inte en beskrivning av alla uppriktigt troende. Follan måste vara en synlig organisation som är Jesus, som tillhör Jesus, men där både tjuvar och rövare och
får finns. Ja, men det står ju här att alla det finns. Som kommer före mig är tjuvar och rövare, och fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren, och den som går in genom mig, han ska bli frälst, han ska gå ut in och finna det.
Mm-hmm. Så det finns sådana som har gått innan, som är tjuvar och rövare. Bara för att man är i follan så betyder det inte att man automatiskt är räddad.
Vi behöver vi vara rädda för det. Vi är rädda för det beror på hur vi lever i follan.
Ja. Nu ska vi se. Om ni tänker i Matteus 25 så säger Jesus att han ska ställa fåren till höger och getterna till vänster. Och sen så ska han säga till dem som de fåren. Kom och inta riket. Så det är de som är frälsta, de som är uppriktiga. Och det finns människor som är frälsta som är utanför follan. Det finns människor som är frälsta som är i follan. Det finns människor som inte är frälsta i follan också. Så vad är då? Men Jesus vill leda alla in i follan. Det är hans önskan. Ett annat ord för follan är församlingen eller kyrkan. Och Jesus kallar sina får in i follan. Och hans får, står det i vers 16, de kommer att lyssna till min röst. Så om vi vill hitta Jesus folla, vad måste vi göra då?
Lyssna.
Vi måste lyssna till vad då? Till hans röst. Till Jesus röst. Vad är Jesus röst? Låt oss gå till andra Timoteus 3:16. Andra Timoteus 3:16. Vad är Jesus röst?
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv.
Så varje bok i skriften är inspirerad av Gud. I min bibel så står det till och med att hela skriften är utandad av Gud. Med andra ord, det kommer ur Guds mun. skriften är, sägs vara Guds ord, eller hur?
Ja, men kan man tro, oberoende så kan man tro att man är Jesu Kristi kyrka.
Mm.
Vi har ju bevis för det här i stan.
Absolut. Så vi ska ta reda på det här. Låt oss gå systematiskt igenom det här. Jag tror vi kommer få svar på alla frågor så småningom. Men låt oss bara undersöka det här nu. Enligt den här texten så är det, eller låt mig säga så här, skulle vi känna oss bekväma med att säga att Kristi ord är Bibeln? Att Jesus röst är Bibeln?
Ja.
Mhm. Eller hur?
Ja, men det måste vara det.
Vi tror att Jesus är Gud, vi har Guds ord här, eller hur?
Jag ska väl annars tro att ni
är. Nej. Och det är den frågan jag ställer. Så om vi ska lyssna till Guds röst, eller till Jesus röst för att hitta den sanna follan, då borde vi genom att studera Bibeln kunna hitta till den sanna kyrkan. Är ni med? Eller hur? Det borde vi kunna. Ifall Jesus sa att de ska lyssna till min röst och så ska de ledas in i follan. Då måste det ju vara så. Om vi studerar Bibeln så kan vi hitta Jesus folla. Så låt oss göra det.
Men om man tolkar på ett annat sätt.
Hur menar du?
Ja, alltså, om man tolkar som ett Jehovas vittne tolkar Bibeln. Jag tycker att
de andra får tolka som de vill.
Jo,
vi har, om inte vi accepterar vad vi som samfund tror eller ens i sitt ord, så är det ingen idé man vill.
Alltså,
inte
menar jag att vi måste tro som jag har sett, men menar att du har ut till folk som tycker att de har rätt.
Precis, och poängen med de här studierna är att visa att Bibeln är inte så tvetydig och, som många menar. Utan vi har visat klart och tydligt, studie efter studie efter studie, hur Guds ord är tydligt. Och människor kan komma med andra invändningar, men vi har mött alla invändningar. Vi har mött dem och visat med Bibeln att det stämmer inte överens. Om man tror på att själen är odödlig, vi har visat att det går inte att visa från Bibeln att själen är odödlig. Om vi tar en annat ämne om sabbaten, vi ser att det fanns inga kryphål med sabbaten. Och alla de ämnena som vi har studerat. Vi har mött de invändningar som människor har. För Bibeln är inte så pass tvetydig att man kan bara tolka den hur som helst. För Guds ord är klart och tydligt. Han har gett den så att vi ska kunna förstå den. Han säger att hans får kan lyssna till hans röst.
Den som vill ska förstå om den lära är från Gud eller ej.
Jätteviktig poäng.
Det vill jag är som är.
Så om varje människa, det är faktiskt Johannes 7:17, och det kan ni skriva upp om ni vill, men Johannes 7:17 säger, där säger Jesus att den som vill göra hans vilja ska veta om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Med andra ord, den som har ett villigt hjärta att följa det som de lär sig i Bibeln och vill veta Guds vilja för sitt liv, den kommer att veta vad Bibeln säger. Den kommer att förstå Bibeln. Och det är ett löfte. Varje uppriktig person som noggrant och i sitt sammanhang studerar Bibeln kommer att förstå den. Och om vi inte tror...
Då man har gjort det här som du säger så kommer man in i förhållande rätta inställningen, men det finns nog bekymmer sen.
Hur menar du?
Problem och bekymmer. Det är då först som kampen börjar.
Jo, och kampen blir med jaget. Ska jag verkligen vilja följa det som jag lär mig? Och det är där som egentligen den stora frågan är. Det är mycket bekvämare att säga, ja men min kyrka tolkar det så här och då behöver inte jag följa det som Guds ande visar mig. För vi försöker inte lyfta upp vår kyrkas uppfattning, vi försöker lyfta upp vad Bibeln säger. Och vad Jesus säger, vad Gud vill med människors liv. Så vi behöver inte hamna i den debatten, vems kyrka är det som som tolkar Bibeln rätt. Låt oss gå och läsa Bibeln och se vad den säger. Hur som helst. Skulle vi känna oss bekväma med att säga det i alla fall? Att om Jesus, om Bibeln är Guds röst, för att kunna hitta ett Guds folla, då måste vi studera Bibeln för att hitta vilken som är follan. Så låt oss göra det. Låt oss titta på karaktärsdraget. Det första karaktärsdraget är i 1 Timoteus 3 och 5.
Och då utan förutfattade
mening. Mm. Det är det svåra. Att komma med ett ödmjukt sinne. Gud, jag är villig att lägga bort alla mina åsikter om de är fel.
Ja. Utan förutfattade mening.
Mm. Ja, kommer vi bara för att bevisa våra egna idéer när vi läser Bibeln? Eller läser vi den med ett uppriktigt hjärta för att se, Gud, vad är din vilja? Första Timoteus 3:15, där hittar vi det första karaktärsdraget på Guds sanna församling, Guds kyrka.
Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.
Hmm. Så vad beskrivs den levande Gudens församling som enligt den här versen?
Den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare, vad står det för?
Sanningens
spelare och grundval.
Mm-hmm. Sanningens
grund att bygga på.
Det står fast.
Sanningens pelare och grundval.
Mm.
Och det här är jätteviktigt. För att om vi ska kunna hitta Guds sanna kyrka, så måste den vara sanningens pelare och grundval. Med andra ord, om en kyrka undervisar saker som är villfarelser, kan det vara Guds sanna kyrka? Inte enligt den här definitionen. För enligt den här definitionen så är Guds församling sanningens pelare och grundval. Så har vi en församling som undervisar om själens odödlighet. De undervisar att söndagen är en helig dag. Om de undervisar olika läror som vi har sett inte finns i Bibeln. Kan det då vara Guds sanna församling?
Det kan ju inte vara.
Det kan inte vara det. För enligt Bibeln så måste Guds levande församling vara sanningens pelare och grundval. Vet ni, många människor går i kyrkan av en mängd olika orsaker. Man går i sin kyrka för att de har ett bra lovsångsteam. Man går i kyrkan för att det finns gott fika. Man går i kyrkan för att det är fina glasmålningar i fönstret. Men om inte den kyrkan... Ja, det är jättebra. Det är inget fel i de... Det är inget fel i de sakerna i sig själv.
Men bara
nej, precis. Men enligt Bibeln, om den kyrka man går till inte är sanningens pelare och grundval, så är vi att man är i fel kyrka.
Oberoende hur stor och fin den ska vara.
Precis. Oberoende på hur mycket pengar som finns, hur många medlemmar den har. Det kvittar. Om inte den är sanningens pelare och grundval, så är man i fel kyrka.
Det är
svåra
saker.
Det är hårda bud. Det är hårda bud, men det är vad vi läser. Jag vill säga så här. Om jag ser någon annan församling som närmare undervisar det som Bibeln säger, bättre än Adventistsamfundet, så byter jag kyrka. Det säger jag. Om jag hittar någon församling som undervisar sanningen bättre än Sjunde dags Adventistsamfundet, så byter jag kyrka. Och den öppenheten måste vi ha, den villigheten, eller vad ska man säga, den ödmjukheten måste vi ha. Om vi önskar, precis, för vi önskar att andra ska ha den också. Och då gäller det att vi förstås tar reda på vad Bibeln säger. Och vad som är sant.
Jag var i långa tider mycket bekymrad. Och jag har läst att White säger, om inte vi som samfund för ut budskap, så kommer han att använda andra.
Mm.
Jag kan inte säga exakt.
Mm.
Men han kommer att använda andra metoder eller annat.
Mm.
Men jag tycker att jag har fått svar på det. Jag är inte orolig mer.
Det är bra. Ni vet, Jesus sa att han önskade att han och fadern, eller att församlingen skulle vara ett, liksom han och fadern var ett. Och hur är Jesus och fadern ett? Har de massa olika åsikter om vad som händer när man dör och den biten? Nej, de är ett i förståelse också utav Guds ord. Det är det som, den enheten som Jesus önskar. Och jag kan bara säga något ord, jag vet inte om jag brukar säga det i bibelstudiet i sig, men just med tanke på ekumeniska rörelser som finns i vårt samhälle och är väldigt populära. Jag är allt för enhet, men inte på bekostnad av sanning. Och det är det som är ibland det stora problemet i de här ekumeniska rörelserna. Man säger att det spelar inte så stor roll, låt oss sudda ut de här skillnaderna som vi har. Men då blir det att man säger att Bibeln inte spelar så stor roll heller. För oavsett hur viktig sanningen är i Bibeln, så bara på grund för att kunna enas, så talar man inte om de saker man är oense om. Och då är det farligt. Enhet borde vara att man studerar tillsammans och man kommer till en gemensam förståelse för Bibeln. Och det var vad som hände på 1800-talet i adventväckelsen. Människor samlades kring Guds ord. Det var en stor ekumenisk rörelse. Men det var inte på bekostnad av sanningen. Hur som helst, jag kan säga mycket om det här. Men det här är första karaktärsdraget. Vi har att den ska undervisa sanningen. För att hitta andra karaktärsdrag, låt oss gå till Uppenbarelseboken kapitel 12. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 1.
Ett stort tecken visades i himlen. En kvinna klädd i solen med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud.
Är vanliga kvinnor klädda i solen och månen och stjärnorna? Har ni sett någon sån? Nej, inte jag heller. Det här måste vara symboliskt, eller hur? Vad symboliserar en kvinna i Bibelns profetior? Låt oss gå till andra Korinterbrevet kapitel 11 för att få svaret. Vi kommer tillbaka till Uppenbarelseboken 12.
Två typer av kvinnor.
Så är det?
Det är på två typer av kvinnor. Det kan symbolisera en fallen kvinna. Och en kvinna.
Ja, det kan det göra. Men just en kvinna i sig själv har bara en uppfyllelse, tror jag. Som jag har hittat. Om vi tittar i andra Korinthierbrevet kapitel 11 och vers 2. Jag kan skriva upp några extra texter också.
Jag vakar över er lika svart som Gud. Jag har ju så lovat er med en enda man. Och vill överlämna en ren domstol.
Okej, okay. Så Paulus har trolovat vem med Kristus? Han talar med församlingen, eller hur? Han säger, jag har trolovat er med Kristus. Och han vill framställa en ren jungfru. Alltså ser vi att Paulus använder innebörden av en kvinna eller en jungfru som församlingen, en församling. Så då har vi klart, en kvinna i Bibelns profetior representerar en kyrka eller en församling. Vi kan titta på några fler texter i Efesierbrevet 5, 31-33. Jeremia 6 och 2 är det, va? Ja, ni kan skriva upp de här, det är fler texter som säger samma sak från Gamla Testamentet också.
Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru och sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man.
Ja, okej, okay. Det hade räckt med 32, märkte jag. Nej, alltså jag hade skrivit 33, så det var inte ditt fel. Det var bara mitt. Det var en bra text också.
Det var nog det.
Ja. Men här ser vi återigen att Bibeln representerar Kristus och församlingen som mannen och hustrun. Så alltså har vi återigen, kvinnan representerar en församling. Låt oss gå tillbaka till Uppenbarelseboken 12. Här i Uppenbarelseboken 12 har vi alltså en beskrivning av en kvinna som är klädd i solen, i månen och stjärnorna, i ljus med andra ord. En kvinna som inte är mörk, alltså som är klädd i mörka kläder som skulle representera att det var en fallen kvinna kanske. Utan det här har vi en ren kvinna, en ljusets kvinna, klädd i rättfärdighetens sol. Med hon står på grunden i det gamla testamentet som reflekterade, som pekade fram emot Jesus. Och de 12 stjärnorna som representerar de 12 apostlarna som ledde församlingen. Hur som helst, vi går vidare och ser vad som händer här. Vers 2, det står: hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Så står det: ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himmelens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med en järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Hoppa till vers 13. Så samma sak. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid borta från ormen. Samma tid här igen. Vem är draken?
Satan.
Det har vi lärt oss. Vers 9 säger det. Vem är barnet som föds? Det måste vara Jesus, han som ska valla alla folk med en järnspira. Ett citat från psalm 2, det som beskriver Messias. Vi ser att Satan försökte angripa Jesus när han kom på jorden, han kom till jorden. Men han rycktes upp till Gud, kom utom räckhåll för djävulen. Och vem ger sig djävulen på då? Han ger sig på församlingen. Som en äkta terrorist som går på familjen när han inte kan få tag på den personen han vill åt. Så gör han exakt så. Men vad gör Jesus för att rädda sin församling under den här tiden?
Han bereder en plats åt dem.
Han bereder en plats åt dem. I var då någonstans? I öknen. I vildmarken. Under en viss tidsperiod. 1260 år. Vi har pratat om den här tidsperioden förut. Och vi vet att det var från år 538 till 1798. Det är den tid då antikrist regerade. Under den här tiden så är kvinnan gömd. Hon är ju ute i vildmarken. Det är inte så att du kan gå runt i stan och leta och se. Jaha, här har vi den katolska kyrkan. Och sen har vi också Guds sanna kyrka. Och sen har vi någon annan tredje kyrka. Det är inte så. Utan under den här tiden, under de 1260 åren, så är församlingen gömd. Den är borta i vildmarken. Om vi ska leta efter en organisation, en synlig organisation idag, eller en synlig organisation som är Guds församling, Guds sanna församling, så måste vi leta efter en församling som uppstod efter 1798. Är ni med? Det är det andra karaktärsdraget. Det uppstår efter 1798. Vilket då, alltihopa?
Det där ettan. Efter 1798, tvåan.
Ja. Vi ser att kvinnan gömmer sig, hon går ut i vildmarken. Gud har berättat en plats åt henne. Och hon får sitt uppehälle där i 1260 år. Hon är alltså ute i vildmarken. Man kunde inte, under den mörka medeltiden, mellan 538 och 1798, så kunde man inte gå ut i stan och titta. Ja, här har vi en kyrka, där har vi en kyrka. Undrar vilken som är den sanna. För hon hade gömt sig. Hon var borta. Det är först efter 1798 som vi kan leta efter en organiserad, synlig församling. Är ni med?
Vad var orsaken att det var borta? Fick inte...
Ja, hon förföljdes.
Ja, hon förföljdes.
Hon förföljdes. Alla som trodde på Bibeln, de brändes på bål.
Brändes på bål,
ja. Så, ja, det var det Antikrist gjorde.
De som trodde annorlunda än vad katolska kyrkan
trodde. Ja, precis. Så under den här tiden så är församlingen i öknen och gömmer sig. Vi behöver inte gå in på Hesekiel 4:6 och visa att en dag representerar ett år. Men vid det här laget borde de ha förstått det. Men om de undrar, ja, men hur vet du det där, så kan man bara visa det igen. Så jag skriver det som en extra text på åttan. Låt oss titta på vers 17, vad som händer efter den här tiden. Nu har vi kommit in på sista tiden. Efter 1798 så ser vi i vers 17 en beskrivning av kvinnan.
Vad
och
hände 1798?
1798, då tillfångatogs påven och sattes i fängelse. Och kyrkostaten upphävdes. Och deras makt att förfölja Guds folk blev om intet. Ja. De fick ett dödligt sår. Så de hade inte den makten längre. Och därför blev det fritt fram att studera Bibeln. Och då uppstod det massa nya församlingar också. För människor började studera Guds ord.
Man hade väl att Bibeln tidigare, reformatorerna hade ju, Luther översatt ju Bibeln, tyska till exempel. Tidigare var det bara på latin. Så att man hade egentligen haft Bibeln från, hade ju haft det redan i ett par hundra år.
Precis, redan från 1500-talet.
Ja, nästan tre år, knappt, 125.
Så, vi går vidare till vers 17 och läser vad som händer.
I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot det övriga av hennes barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.
Här är Satan rasande på kvinnan. Han har försökt förstöra henne i 1260 år. Han lyckas inte, så han går ut i sitt raseri och för krig mot kvinnan. Och strider mot de övriga av hennes barn. Mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Jag studerat den här texten lite grann och jag är lite osäker på vissa utav orden här. För det står att de övriga av hennes barn. Jag vet att ordet övriga, det betyder kvarleva. Eller resten. Och om ni vill ha en text som visar det i Uppenbarelseboken 3:2. Så står det samma ord där och det står det som är kvar. Så med andra ord, det här är de övriga, alltså de som är kvar utav kvinnans barn. Eller resten utav kvinnans barn. Kvarlevan av kvinnans barn.
De som överlevde den här förföljelsen.
Precis, med andra ord. De som överlevde den här förföljelsen. Och vi kan hitta två till karaktärsdrag om detta folk.
Vi håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
Guds bud och Jesu vittnesbörd. Bra fråga. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 19 och 10 för att se vad Jesu vittnesbörd är. Men vi kan i alla fall se att innan vi går in dit, så låt oss bara ta punkt nummer 3. Guds folk, om vi ska hitta Guds sanna kyrka, så behöver de hålla Guds bud. Eller hur? Och det inkluderar inte bara 9 av buden, men 10 av buden. Om vi letar efter Guds sanna församling, så måste den uppstå efter 1798 och den ska hålla alla Guds bud. Vad är Jesu vittnesbörd? Och vi ska inte gå in så mycket på det här. Jag tänkte bara att vi ska snudda vid det, för vi ska ha ett helt studie sen om det här. Vad är Jesu vittnesbörd är?
Att Jesu vittnesbörd är profetians ande.
Jesu vittnesbörd är profetians ande. Med andra ord, Jesus talar, han vittnar genom profeter. Det är det som det betyder. Och om vi ska alltså leta efter en församling som har en profetisk verksamhet. Men jag går inte in så mycket mer på det här. Jag bara nämner det. Och om de frågar, så säger vi ska studera mer om det här senare. Men det är ett av kännetecknarna. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 14 för att se de sista kännetecknarna. Uppenbarelseboken 14, vers 6 och 7.
Och jag såg en annan ängel flyga fram uppe i himlarymden. Han hade ett evigt evangelium som han skulle förkunna för dem som bor på jorden, för alla folkslag och stammar och tungomål och folk. Och han sa det med hög röst: frukten Gud och given honom ära, till stunden är kommen då han ska hålla dom. Jag tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vatten.
Ja. Här har vi ett budskap som går ut till hela världen. Ett evigt evangelium som går ut till hela världen. Och vem var det som Jesus gav uppgiften att sprida evangelium till hela världen? Var det änglar?
Nej.
Matteus 28, vers 18-20, så står det att han gav sin församling den uppgiften. Om vi letar efter Guds församling, den sanna församlingen, så måste vi leta efter en församling som predikar evangelium för hela världen. Med andra ord, vi måste hitta en världsvid organisation. Eller hur? Det är punkt nummer 5. En världsvid organisation. Om vi ska hitta Guds kyrka, så kan den inte bara finnas i Finland. Eller hur? Den kan inte bara finnas i Afrika. Den kan inte bara finnas i USA. Det här måste vara en världsvid global rörelse eller en global organisation. Om de ska kunna lyckas med det här uppdraget att sprida evangeliet till världen.
Du sa en text, Matteus.
Matteus 28.
28.
Jag kan skriva upp den här. Matteus 28. Det är vers 18-20.
Det är en del år tillbaka som så står det i våra tidningar om. Det kan vara många år tillbaka, men de skulle dela upp alla kyrkor och samfund, de skulle dela upp världen i olika missionsfält, så de skulle få var sin del. Och när det då kom till adventisten, det var ju så lite att ni får då en del, en liten del där och där, jag minns inte hur det var. Men så steg det här pastorn upp: tyvärr så kan inte jag ta emot det. För vi har ett budskap i Uppenbarelseboken som man läst i. Att vi ska föra vårt budskap ut över hela världen.
Amen.
Det var ju en huvudsak, men,
ja.
Men det var ju mera invecklat.
Är det sant?
Det var i vår tidning.
Om vi fortsätter här läsa, så ser vi att inte bara ska de ta evangeliet till hela världen, men de ska faktiskt ta ett speciellt budskap. De ska förkunna: frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. De ska predika att domen har börjat. De ska predika den andra ängelns budskap som talar om Babylon. den tredje ängelns budskap som talar om vilddjurets märke. De ska predika de tre änglarnas budskap till världen. Och det är det sjätte karaktärsdraget. De ska predika de tre änglarnas budskap. För lägg märke till att det inte bara är evangeliet som ska gå till hela världen, utan det är evangeliet är de tre änglarnas budskap. Och det ska gå till hela världen. Därefter så står det i vers 12 att i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och sedan i vers 14 så kommer Jesus tillbaka. Om vi ska leta efter Guds sanna kyrka i sista tiden, så måste vi hitta en kyrka som predikar de tre änglarnas budskap. För hela världen. Som håller Guds bud, som uppstod efter 1798, som undervisar sanningen från Bibeln. Låt oss gå till vår appelltext i Johannes kapitel 10, vers 16. Johannes 10, vers 16, jag läste den förut, jag kan läsa den igen. Jag har också andra får, säger Jesus, som inte hör till den här follan. De måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har en folla. Han har en folla idag. Det är inte en fullkomlig folla. Vi läste att det fanns rövare och tjuvar även i Jesus sanna folla. Men Jesus, det är ändå Jesus folla. Och det är den folla som han vill leda alla sina folk in i. Alla sina får in till. Och sen ställer jag appellen. Tror du att Bibeln är Jesus röst? Att Bibeln är Jesus röst. I så fall. Önskar du att tillhöra en kyrka eller en församling, säger man väl här. Eller en folla. Folla kan man säga. Som. Vad sa du?
Nej, men att jag har fått frågan. Så jag säger jag tror på Jesus. Tror du på jultomten? No. Det är samma sak. Jultomten och Jesus är samma sak.
Det
är så bara det är så fantasi.
Men det är ju inte. Det är ju inte.
Det
är ju en tro.
Alltså.
Vi tror på Jesus, men vi tror inte på jultomten.
Ja, men det har så varit samma sak.
Ja. Och vi har orsaker att tro på Jesus. Vi har starka orsaker till att tro på Jesus. Vi har inte starka orsaker till att tro på jultomten.
Fast han har gett
gått. Ja. Han tappar kägg i allt jämt. Kolla att det tar ska dricka.
Det står inte om honom i bilen.
Julbostad.
Ja. Och jag vill bara säga det. När jag gör den här appellen så går jag igenom det. Genom alla de här karaktärsdragen. Vi har tagit dem direkt ifrån Bibeln, eller hur? Och vi säger, önskar du att tillhöra en folla som undervisar sanningen? Som uppstod efter 1798. Som håller Guds bud. Och har Jesu vittnesbörd. Som är en världsvid organisation. Och som predikar de tre änglarnas budskap. Det är appellen. Ja, och grundval. Önskar du att tillhöra en kyrka. Som är sanningens pelare och grundval. Som uppstod efter 1798. Jag orkar inte skriva upp allting igen, men ni förstår poängen. Som uppstod efter 1798, som håller alla Guds bud, inklusive sabbatsbudet. Som är en världsvid organisation som predikar de tre änglarnas budskap.
Men så finns det som säger att man kan inte tro på uppenbarelseboken. Det är så invecklat som man kan inte tro.
Ja, de frågorna hoppas jag att man har fått innan man kommer till det här studiet. För det är något som, annars, vi har studerat uppenbarelseboken i stort sett hela tiden här nästan.
Ja, men vad ska man säga?
Ja, och då säger man att det är, man får göra ett bibelstudie med dem som visar att, att Jesus själv säger saliga är de som läser, saliga är de som förstår. Uppenbarelseboken. Och det står i uppenbarelsebokens sista kapitel att försegla inte denna bok, för tiden är nära. Så i så fall så går man emot det som Jesus själv säger om boken. Han säger läs den, han säger förstå den, han säger den är inte förseglad. Så
det är ju en uppenbarelse.
Det är en uppenbarelse, inte en försegling. Finns det något som hindrar dig? Om någon säger ja, jag önskar att tillhöra en sån här organisation. Finns det något som hindrar dig från att bli en del av Guds sanna kyrka?
Men så just det är den där som nu vi har fått lära oss här. Den bibeltexten som förklarar vad är det som är oklart i
betyder.
Ja, vad betyder kvinnan klädd i sol och stjärnor till exempel. Men ja, det är svårt, det är jättesvårt.
Om man låter Bibeln förklara sig själv så tror jag att även uppenbarelseboken man kan förstå den. Och det är det vi har försökt visa också genom de här studierna. Att det är möjligt att förstå uppenbarelseboken. Jag vet när jag har gett det här bibelstudiet om kyrkan så är det många som har sagt efteråt att utan att jag har nämnt dop överhuvudtaget så har de frågat vad innebär det att döpa sig? Guds ande har manat dem och sagt till dem vad det är de behöver göra. Utan att jag har nämnt det. Jag har bara gått igenom de här karaktärsdragen. Jag har inte nämnt sjundedagsadventistsamfundet. Men de ser att det finns bara ett enda som passar in på alla de här. Guds ande talar till dem och visar dem. Jag tänkte att vi har en paus nu på... Ja.
Nej, men vi kan avsluta frågan.
Okej, okay, vi börjar pausen nu säger vi. Och sen så kan vi samlas här kanske kvart över. Så går vi igenom dopet. För det är faktiskt nästa studie.
Men det här, jag funderar, varför måste det vara efter 1798? Varför måste det vara efter?